Kapitel 7. De oåterkalleliga orden. Morgase låg vaken, stirrade upp i taket genom det månbelysta dunklet och försökte tänka på sin dotter. Hon hade bara ett tunt, ljust linnelakan över sig. Men trots värmen låg hon och svettades i ett tjockt yllenattlinne som var snört ända upp i halsen. Svetten gjorde knappast till eller från. Hur ofta hon än badade och hur hett vattnet än var kände hon sig aldrig ren. Elaine måste vara säker i Vita tornet. Ibland kändes det som om det var flera år sedan hon litat på en HD. Men hur motsägelsefullt det än verkade var hon övertygad om att tornet var den säkraste platsen för Elaine. Hon försökte tänka på Gawain. Han skulle också vara i Tarvalon med sin syster, full av sin stolthet över henne och så uppriktig i sin önskan att vara hennes sköld när det behövdes. Och på Gallard, varför ville de inte låta henne träffa honom? Hon älskade honom lika mycket som om han kommit ur hennes egen kropp, och på många sätt behövde han det mer än de båda andra. Hon försökte tänka på dem. Det var svårt att tänka på någonting annat än... Hon stirrade vidare upp i mörkret med stora ögon som glänste av ogråtna tårar. Hon hade alltid trott att hon hade tillräckligt mycket mod för att göra det som måste göras och rakryggat möta sitt öde. Hon hade alltid trott att hon kunde samla sig på nytt och fortsätta kämpa. Under en enda ändlös timme hade Radam Asunava börjat lära henne att det förhöll sig annorlunda, och det utan att lämna efter sig mer än ett par blåmärken som redan börjat blekna. Imon Valda hade fullföljt hennes utbildning med en enda fråga. Det blåmärke som svaret på denna fråga lämnat på hennes själ hade inte bleknat. Hon borde själv ha gått tillbaka till Asunava och sagt till honom att göra det värsta han förmådde. Hon borde ha... Hon bad tyst för att Elaine skulle vara trygg. Egentligen var det kanske inte rättvist att hoppas mer för Elaines skull än för Gallads och Gawains. Men Elaine skulle bli nästa drottning av Andor. Tornet skulle inte försitta möjligheten att få sätta en HD på lejontronen. Om hon bara kunnat få träffa Elaine. Om hon bara kunnat få träffa alla sina barn en gång till. Någonting prasslade i det mörka sovrummet och hon höll andan. Tvingade sig att inte darra. I det bleka månskenet kunde hon nätt och jämnt urskilja sängstolparna. Valde hade ridit norrut från Amador dagen innan tillsammans med Asunava och tusentals vitrockar för att gå till anfall mot profeten. Men om han hade kommit tillbaka, om han... En otydlig gestalt i mörkret tog en kvinnas form, för kort för att vara Lini. Jag trodde att du kanske fortfarande var vaken, hördes Brynas röst säga tyst. Drick det här, det hjälper. Den karheinska kvinnan försökte sätta en silverbägare i Morgases hand. Den avgav en aning sur lukt. Kom inte om jag inte kallar på dig, fräste hon och sköt bort bägaren. Varm vätska rann ut över hennes hand och ned på linnelakanet. Jag sov nästan när du kom inklampande, ljög hon. Lämna mig. Istället för att lyda stod kvinnan kvar och tittade ner på henne med sitt eget ansikte i skugga. Morgase tyckte inte om Breen Taborin. Oavsett om Breen verkligen var av ädelt blod och hade kommit på obestånd som hon stundtals påstod, eller bara var en tjänare som hade lärt sig att härma sina härskare, så lydde hon helt efter eget skön och lät sin tunga få alldeles för fria tyglar. Vilket hon gav bevis på nu. Du gnyr som ett får, Morgase Trakant. Rösten var låg men kokande ändå av vrede. Hon ställde ner bägaren på det lilla nattduksbordet med en duns, varvid mer av dess innehåll skvätte ut över bordsskivan. Pah! Det finns många som genomgått långt värre saker. Du lever. Inga av dina ben är brutna. Och du har fortfarande alla sinnen i behåll. Håll ut. Låt det förgångna vara förgånget och gå vidare i ditt liv. Du har varit så retlig att alla männen går på tå, till och med Mäster Jill. Lam Gwyn har knappt sovit en blund de tre sista nätterna. Morgase rådnade irriterat. Inte ens i Andor talade en tjänare på det viset. Hon fångade kvinnans arm i ett hårt grepp, men inom henne stred oron med missnöjet. De vet väl ingenting. Om de gjorde det skulle de försöka hämnas henne och rädda henne. De skulle dö. Talanvor skulle dö. Lini och jag lägger linne över deras ögon för din skull, snäste Breen. Drog bort handen och satte den genast under näsan på henne. Om jag kunnat rädda Lam Gwyn skulle jag låta dem veta vilket bräkande får du är. Anser dig som själva ljuset i människohamn. Jag ser bara en kvinna som inte vågar se verkligheten som den är. Jag tänker inte låta dig och din feghet dra honom i fördärvet. Feghet. Raseriet vällde upp inuti Morgase, men hon fick inte fram några ord. Hon knöt händerna om lakanet. Hon trodde inte att hon kallblodigt skulle ha kunnat bestämma sig för att ligga med Välda. Men om hon hade det skulle hon ha kunnat leva med det. Det trodde hon. Det var en helt annan sak att säga ja för att hon fruktade att än en gång ställas inför Ashunavas nålar och knutpiskor. Fruktade de än värre metoder som han skulle ha kommit till så småningom. Hur mycket hon än hade skrikit under Ashunavas behandling så var det Välda som hade visat henne de verkliga gränserna för hennes mod. Gränser som var mycket trängre än hon hade trott. Väldas beröring och Väldas säng kunde hon glömma med tiden. Men hon skulle aldrig kunna tvätta bort skammen som detta, ja, bibringat henne från sina läppar. Breen kastade sanningen i ansiktet på henne och hon visste inte hur hon skulle svara. Hon besparades det genom hastigt stöveltramp i det yttre rummet. Sängkammardörren flög upp och en man kom inspringande men stannade ett steg innanför tröskeln. Så du är vaken? Bra, hördes Talanvors röst efter ett ögonblick. Vilket gjorde att hennes hjärta kunde börja slå igen, gjorde att hon kunde andas. Hon försökte släppa Breens hand. Hon kom inte ihåg att hon gripit tag i den. Men till hennes förvåning tryckte kvinnan mjukt hennes hand innan hon släppte. Någonting håller på att hända, fortsatte Talanvor samtidigt som han stegade bort till det enda fönstret. För att inte själv bli sedd ställde han sig vid sidan och spanade ut i natten. Hans högresta siluett avtecknade sig mot månljuset. Mäster Jill, kom in och berätta vad ni såg. Ett huvud dök upp i dörröppningen. En kal gässa glänste till i mörkret. Bakom, i det andra rummet, rörde sig en stor skugga. Lam Gwyn Dorn. Basil Gill förstod att hon fortfarande låg till sängs och den glänsande fläcken som var hans panna ryckte till då han hastigt riktade blicken åt ett annat håll trots att han knappast kunde urskilja stort mer än själva sängen. Mäster Gill var ännu bredare än Lam Gwyn men inte till närmelsevis så lång. Förlåt mig min drottning, jag menade inte att... Han harklade sig häftigt och det hördes hur hans stövelsulor skrapade nervöst i golvet. Om han haft en mössa skulle han säkert ha stått och kramat den med händerna. Jag var i långa korridoren på väg till dasset. Det var vad han inte kunde förmå sig att säga till henne. Hur som helst, jag råkade kasta en blick genom ett av fönstren och där såg en... En stor fågel, tror jag, som landade på taket till södra logementet. En fågel? Linis tunna röst fick Mäster Jill att hoppa in i rummet så att dörröppningen blev fri. Om det nu inte var att hon petat honom ordentligt i sidan. Lini drog sig inte för att utnyttja alla fördelar hon kunde utvinna ur sitt gråa hår. Hon klev förbi honom in i rummet, fortfarande i färd med att knyta skärpet om sin nattrock. Idioter, enfaldiga knölar. Ni har väckt mitt ba... Hon avbröt sig med en häftig hostning. Lini glömde aldrig bort att hon varit Morgases barnjungfru och hennes mors lika så. Men när andra var närvarande höll hon alltid på formerna. Att hon tagit ett snedsteg nu hade säkert gjort henne arg, och det hördes mycket riktigt på hennes röst. Har ni väckt er drottning på grund av en fågel? Hon klappade på sitt hårnät och stoppade automatiskt in några testar som krypit ut medan hon sov. Har du druckit, Basil Gill? Morgase undrade själv samma sak. Jag vet inte om det var en fågel, protesterade Mäster Gill. Det såg inte ut som någon fågel. Men vad finns det annars som flyger, utom fladdermöss? Den var stor. Några män klättrade ner från dess rygg och en satt kvar på halsen när den flög iväg igen. Jag stod just och slog mig själv på kinderna när ännu en sån där sak landade och fler män klättrade ner. Och sen kom det en till. Och då tyckte jag att det var dags att underrätta först Talanvar. Lini fnös inte. Men Morgase kunde nästan känna hennes föraktfulla blick. Och ändå var det inte henne den var riktad mot. Mannen som hade övergivit sitt värdshus för att följa sin drottning kände den också. Så mycket var säkert. Det är ljusets egen sanning, min drottning, försäkrade han. Ljus, yttrade Talanvar som ett eko. Någonting landade just på taket till norra logementet. Morgase hade aldrig hört honom låta så skakad förut. Egentligen ville hon bara att allihop skulle gå därifrån och lämna henne ensam med sitt elände. Men det verkade det finnas föga hopp om. På en del sätt var Talanvar värre än Breen, mycket värre. Min nattrock, sa hon. Och för en gång skull uppfyllde Breen raskt hennes begäran. Mäster Gill skyndade sig att vända bort ansiktet när hon klev upp ur sängen och tog på sig sidenrocken. Hon gick bort till fönstret medan hon knöt åt skärpet. På andra sidan en borggård tornade norra logementet upp sig. En lång, mörk stenbyggnad med fyra våningar och platt tak. Inga ljus syntes vare sig där eller någon annanstans i borgen. Allt var tyst och stilla. Jag ser ingenting, Talanvar. Han drog henne tillbaka. Titta bara, sa han. En annan gång skulle hon ha sörjt över att hans hand lämnade hennes axel och omedelbart blivit irriterad både över sina egna känslor och hans tonfall. Men nu, efter Välda, var det lättnad hon kände. Han var alldeles för respektlös, alldeles för styvnackad, alldeles för ung, inte mycket äldre än Gallard. Skuggorna rörde sig med månen, men ingenting annat. Inifrån staden Amador hördes skallet från en hund, besvarad av andra. Sen, just som hon öppnade munnen för att skicka bort Talanvar och alla de andra, reste sig mörkret uppe på den massiva logementsbyggnaden till en puckel och kastade sig upp från taket. Någonting, det var vad Talanvar hade kallat det. Och själv hade hon inget bättre namn att ge det. Hon fick ett intryck av en lång kropp som tycktes vara tjockare än en man var lång. Stora fladdermusvingar som spändes ut när varelsen föll ner mot borggården. En gestalt, en man som satt precis bakom den långa, böjliga halsen. Och sen fick den luft under vingarna och detta någonting flög upp mot skyn och blockerade månljuset när den svepte fram över henne med en lång, tunn svans i släptåg. Morgase stängde sakta munnen. Den enda tanke som kom för henne var skuggans yngel. Trollocker och myrdrailer var inte de enda av skuggans förvridna avkomma som fanns uppe i stora fördärv. Någonting som detta hade hon aldrig hört talas om. Men hennes lärare i tornet hade sagt att det fanns väsen där som ingen hade sett tydligt och sen överlevt att berätta om. Men hur kunde den finnas så här långt söderut? Plötsligt flammade ett väldigt ljussken upp med en hög knall i den riktning där huvudporten fanns, följt av likadana explosioner vid två andra ställen längs den höga yttermuren. Också där fanns det portar, om hon inte misstog sig. Vad i själva domesvalget var det där, muttrade Tärlanvor under den korta tystnaden innan alarmklockorna började ljuda i mörkret. Det hördes rop, skrik och någonting som lät som den hesa tonen från något slags horn. Elden flammade åter upp med åskliknande dån på olika ställen. Kraften, viskade Morgase. Visserligen kunde hon inte leda kraften, eller i varje fall bara helt obetydligt, men så mycket kunde hon säga. Tankarna på skuggans yngel försvann. Det måste vara Aes Sedai. Hon hörde hur någon fläntade till bakom henne. Lini eller Breen. Basil Jill mumlade upphetsat Aes Sedai, och Lamgwin mumlade någonting till svar, för lågt för att hon skulle kunna uppfatta det. Ute i mörkret hörde man klangen av metall mot metall. Elden röt och blixtar slog ner ur den molnfria himlen. Genom larmet hörde man äntligen svagt larmklockorna inifrån staden, men förvånande få. Aes Sedai, Tärlanvor lät tvivlande. Varför nu? För att rädda dig, Morgase. Jag trodde inte att de kunde använda kraften mot människor, utan bara mot skuggans yngel. Och dessutom, om inte det där betvingade vidundret var ett skuggans yngel, så kommer jag aldrig att få se något sånt. Du vet inte vad du pratar om, sa hon hetsigt i det hon vände sig mot honom. Du... En armborstprojektil slog emot fönsterkarmen så att stenflisorna yrde. Rikoschetterade mellan henne och Tärlanvor så nära att hon kände luftdraget när den ven förbi och borrade sig slutligen in i en av sängstolparna med ett dovt dunk. Ett par tum längre åt vänster så skulle alla hennes bekymmer ha varit ur världen. Hon rörde sig inte, men Tärlanvor drog bort henne från fönstret med en svordom. Till och med i månljuset kunde hon se hans rynkade panna när han studerade henne. Ett ögonblick trodde hon att han skulle röra vid hennes ansikte. Om han gjorde det visste hon inte om hon skulle gråta eller skrika eller befalla honom att lämna henne för alltid eller... Istället sa han, förmodligen är det några av de där Shamin, eller vad det nu är de kallar sig. Han envisades med att tro på de sällsamma, orimliga historier som hade letat sig in till och med innanför borgens murar. Jag tror att jag kan få ut dig härifrån nu. Det råder säkert fullständig förvirring. Kom med mig. Hon rättade honom inte. Det var inte många som egentligen visste någonting om kraften, och än mindre om skillnaderna mellan Sidar och Sidin. Hans idé var onekligen tilltalande. De skulle kanske kunna fly i stridens hetta. Vill du ta med henne ut i det där, tjöt Lini. Flammande ljus dränkte månens sken i fönstret. Dån och brak dränkte larmet av svärd och människoröster. Jag trodde att du hade mer förnuft än så, Martin Tärlanvor. Bara en dåre kysser en geting eller smakar på elden. Du hörde att hon sa att det är Aes Sedai. Tror du inte att hon vet vad hon talar om? Tror du inte det? Först Tärlanvor. Om det är Aes Sedai, Mäster Jill avslutade inte meningen. Tärlanvor släppte henne och muttrade för sig själv någonting om att han önskade att han haft ett svärd. Pedron Nile hade låtit honom behålla sin klinga, men Imon Valda hyste inte samma tillit. För ett ögonblick fylldes hennes bröst av besvikelse. Om han bara hade insisterat. Om han bara hade släpat med henne. Vad var det med henne? Om han hade försökt släpa henne någonstans av det skäl vad det vara månde, skulle hon ha låtit hudflänga honom. Hon måste återvinna fattningen. Väl det hade naggat hennes självförtroende. Nej, han hade helt i förbigående rivit det i stycken. Men hon måste hålla kvar dessa bitar och lappa ihop dem igen, på något sätt, om nu de trasor som återstod var värda att lappa ihop. Jag kan åtminstone ta reda på vad som förs igår, morrade Tärlanvor och satte av mot dörren med långa kliv. Om det nu inte är era Aes Sedai. Nej, du stannar här. Snälla, Hon var mycket glad över dunklet som dolde hennes blodröda ansikte. Hon skulle hellre ha bitit tungan av sig än att säga det sista ordet. Men det hade slunkit ut innan hon hunnit hejda sig. Hon fortsatte med beslutsammare tonfall. Du stannar här och försvarar din drottning så som är din plikt. I det svaga ljuset kunde hon inte se hans ansikte och hans bugning verkade nog så korrekt. Men hon kunde ha satsat sin sista kopparslant på att han var arg. Jag finns i förmaket. Nå, hans röst erbjöd åtminstone inga tvivel. För en gångs skull brydde hon sig emellertid inte om vare sig hur arg han var eller hur illa han dolde det. Det var mycket möjligt att hon själv skulle döda den odrägliga mannen en vacker dag. Men hon tänkte inte låta honom dö i natt, nedstucken av soldater som omöjligen kunde avgöra vilken sida han tillhörde. Det fanns inget hopp om sömn nu längre, inte ens om hon kunnat somna. Utan att tända några lampor tvättade hon ansiktet och sköljde munnen. Breen och Leenie hjälpte henne att klä sig i en blå sidenklänning med gröna sprund och vit spets kring handlederna och under hakan. Den skulle duga utmärkt för att ta emot Aisha Jair mitt i natten. Shaidar rasade i natten. Det måste vara Aisha Jair. Vem skulle det annars kunna vara? När hon sällade sig till männen i förmaket var det mörkt bortsett från månljuset som silade in genom fönstren och då skenet från eldsflammor skapade med kraften. Till och med ett vaxljus kunde dra till sig oönskad uppmärksamhet. Lam Gwyn och Mäster Jill flög respektfullt upp från sina stolar medan Talanvor reste sig långsammare. Hon behövde inget ljus för att veta att han iakttog henne med trumpen, bister uppsyn. Rasande över att hon måste ignorera honom. Hon var hans drottning. Rasande och nätt och jämnt förmögen att inte avslöja det genom sin röst beordrade hon Lam Gwyn att flytta fler av de höga trästolarna längre bort från fönstren. Sen satt de där under tystnad och väntade. Tystnad, åtminstone från deras sida. Utanför ekade fortfarande knallar och åskmuller mellan murarna. Hornstötar göd, män ropade. Och genom allsammans kände hon hur Shaidar flödade och avtog och flödade igen. Efter mer än en timme avtog stridslarmet sakta för att slutligen tystna helt. Röster vrålade fortfarande obegripliga ord. De sårade skrek och ibland gav de främmande hornen sin sträva signal. Men klangen av stål mot stål hördes inte igen. Känslan av Shaidar falnade. Hon var säker på att det fanns kvinnor som höll kraften inuti ljusets borg. Men hon trodde inte att det var någon som ledde den nu. Efter larmet och villervallan verkade allting nästan fridfullt. Talanvor rörde på sig, men hon hejdade honom med en gest innan han hann resa sig. Ett ögonblick trodde hon att han inte skulle lyda. Natten förlorade sin svärta och solljuset började leta sig in genom fönstren, lyste upp Talanvors bistra anlete. Hon höll händerna stilla i knät. Tålamod var endast en av de dygder som den unge mannen behövde lära sig. Bland de ädla dygderna var det endast modet som överträffade tålamodet. Solen steg högre. Leenie och Breen började viska med varandra allt oroligare medan de ideligen sneglade åt hennes håll. I Talanvors ögon pyrde en mörk glöd där han satt stel och rak i den mörkblå rocken som klädde honom så bra. Mäster Jill skruvade på sig, drog först ena och sedan andra handen över sin gråkantade gässa och torkade sig om de skära kinderna med en näsduk. Lam Gwyn satt nedsjunken på stolen. Hans tunga ögonlock fick honom att se halvsovande ut. Men varje gång han sneglade åt Breens håll blixtrade ett leende till på hans ärrade ansikte. Morgase koncentrerade sig på sin andning, nästan som vid de övningar hon genomgått under sina månader i tornet. Tålamod. Om det inte kom någon snart skulle hon ha ett och annat att säga till den som slutligen gjorde det. Så må de vara Aesir Deer eller ej. Mot sin vilja hoppade hon till när det plötsligt bultade på dörren ut mot korridoren. Innan hon hann säga åt Breen att se efter vem det var svängde dörren upp och slog i väggen med en smäll. Morgase stirrade på den som steg in i rummet. En reslig, mörk, kroknäst man mötte svalt hennes blick. Ett svärdsfäste stack upp över hans axel och bålen var iförd en sällsam rustning gjord av överlappande plåtar lackerade i glänsande guld och svart. Vid höften höll han en hjälm som liknade huvudet på en insekt i svart, grönt och guld med tre långa, tunna, gröna plymer. Strax bakom honom kom två män i samma sorts rustning. De hade på sig sina hjälmar som saknade plymer och deras rustningar såg ut att vara målade snarare än lackerade. De höll var sin armborst, redo att fyra av. Ute i korridoren stod ännu fler, beväpnade med spjut som pryddes av tofsar i svart och guld. Talonvor och Lamgwin och till och med den trindemäster Jill kom på fötter och ställde sig mellan henne och de sällsamma besökarna. Hon var tvungen att knuffa sig fram mellan dem. Den kroknäste fixerade henne med blicken innan hon hann kräva en förklaring. Ni är Morgase, drottning av Andor. Hans röst var hes och han uttalade orden så sluddrigt att hon nätt och jämt förstod vad han sa. Han lät henne inte svara utan sa, ni kommer med mig. Ensam, tillade han när Talonvor, Lamgwin och Mäster Jill gjorde en gemensam framryckning. Armborstskyttarna pekade med sina vapen. De tunga projektilerna såg ut att kunna genomborra en stålrustning och en oskyddad människokropp skulle knappt ens få dem att sakta in. Jag har ingenting att invända mot att mitt följe stannar här tills jag kommer tillbaka, sa hon med betydligt större lugn än hon kände. Vilka var dessa människor? Hon kände väl till dialekterna i alla världens riken och var väl förtrogen med ländernas rustningar. Jag är övertygad om att ni kan garantera min säkerhet, kapten. Han uppgav inget namn, utan gjorde bara en skarp gest åt henne att följa med. Till hennes stora lättnad ställde inte Talonvor till med något bråk, trots hettan i hans blick. Till hennes stora irritation tittade Lamgwin och Mäster Jill på honom innan de steg tillbaka. Ute i korridoren formerade sig soldaterna kring henne med den kroknäste officeren och de båda armborstskyttarna i täten. En hedersvakt, försökte hon intala sig. Så här snart efter en batalj vore det synnerligen dåraktigt att promenera omkring oskyddad. Det kunde finnas överlevande som skulle försöka ta gisslan eller helt enkelt döda alla som såg dem. Hon önskade att hon kunnat tro på det själv. Hon försökte fråga ut officeren, men denne sa inte ett ord. Saktade aldrig in sina steg och såg sig aldrig om, så hon gav upp. Ingen av soldaterna så mycket som sneglade på henne. De var män med hårda blickar, av samma slag som hon kände igen från sitt eget drottninggarde. Män som hade varit i strid förut, och det är mer än en gång. Men vilka var de? Deras stövlar slog taktfast mot stengolvet likt trumslag som förstärktes av borgens kala korridorer. Här fanns inte mycket färg, inte mycket som smyckade väggarna annat än här och där en bildväv som alltid skildrade blodiga strider med vitrockar som segrare. Hon insåg så småningom att de förde henne mot högste generalkommandantens rum och hon fick en obehaglig känsla i maggropen. Medan Pedro Nile fortfarande levde hade denna väg blivit henne välbekant på ett nästan behagligt sätt. Men under de få dagar som gått sedan hans död hade den börjat fylla henne med fasa. Men när de rundade ett hörn hajade hon till vid anblicken av två dussin bågskyttar som marscherade bakom sin egen officer. Män i säckiga byxor och läderharnesk bemålade med vågräta linjer i blått och svart. Varje man bar en toppig stålhjälm med en slöja av grått ringpansar som dolde ansiktet till ögonen. Här och där tittade ändarna av en mustasch fram nedanför slöjan. Bågskyttarnas officer bugade sig för mannen som ledde hennes eskort, som i sin tur svarade med en avmätt handrörelse. Tarabonier. Hon hade inte sett en tarabonesisk soldat på många år, men de här männen var tarabonier trots ränderna på harnesken. Annars skulle hon äta upp sina skor. Terrabon var ett land i fullständigt kaos, härjat av ett inbördeskrig med 100 olika fraktioner, tronpretendenter och draksvuna. Terrabon skulle aldrig ha kunnat iscensätta detta angrepp mot Amador på eget bevåg. Såvida inte någon av pretendenterna osannolikt nog hade segrat över de andra. Och över de draksvuna, och det var omöjligt. Och dessutom förklarade det inte dessa soldater i sina besynliga rustningar eller det bevingade odjuret, eller... Hon trodde att hon hade bevittnat sällsamheter. Hon trodde att hon hade känt sig illamående. Sen vek hon och hennes vakter runt ännu ett hörn och mötte två kvinnor. En av dem var slank, kort som en Carhanier och mörkare i hyn än någon Tyrenier. Hon var klädd i en blå klänning som slutade en god bit ovanför anklarna. På bröstet och sidorna av den vida delade kjolen kläddes plagget av röda fält där en grenad ljung eld avtecknade sig i silver. Den andra kvinnan, längre än de flesta män, hade en matt, mörkgrå klänning, långt gyllengult hår som borstrats tills det glänste och skrämda gröna ögon. Ett silverarmband runt den kortare kvinnans handled förbands genom ett silverkoppel med ett halsband som den längre bar runt halsen. De gick åt sidan för Morgases vakter, och när den kroknästa officeren mumlade "Der Soldame", det var åtminstone så Morgase uppfattade det, men hans grötiga uttal gjorde det svårt att urskilja orden. När han mumlade detta med en ton som angav att han talade med någon som nästan, men inte riktigt, var hans jämlike, då böjde den mörka kvinnan lätt på huvudet och ryckte i kopplet, varvid den blonda kvinnan sjönk ner på golvet, la pannan mot knäna och handflatorna platt mot golvstenarna. När Morgase och hennes eskort passerade böjde sig den mörka kvinnan ner för att ge den andra en ömsint klapp på huvudet, som hon skulle ha kunnat göra med en hund. Det värsta var att den knäböjande kvinnan tittade upp med en tacksam blick. Morgase gjorde den ansträngning som krävdes för att fortsätta gå, hindra knäna från att vika sig och magen från att kasta upp sitt innehåll. Underdånigheten var illa nog i sig, men hon var säker på att kvinnan som blivit klappad på huvudet kunde leda kraften. Omöjligt. Hon gick vidare som i ett töcken, undrade om allt det här kanske bara var en dröm, en mardröm. Hon bad att det skulle vara så. Hon var vagt medveten om att de stannade när de mötte fler soldater, dessa i röd-svarta rustningar, och sedan... Pedro Niles audienskammare, numera tillhörde den välda, eller snarare den som hade intagit ljusets borg, var förändrat. Den stora guldsolen som var inlagd i golvet fanns kvar, men alla Niles erövrade fanor som välda hade behållit, som om de vore hans egna troféer, var borta. Det var även möblerna. Bortsett från den höga, strama stol med enkla sniderier som först Nile och sedan Välde hade använt. Nu flankerad av två höga skärmar målade i flammande färger. På den ena avbildades en svart rovfågel med grymt krökt näbb och vit fjäderkam på huvudet som bredde ut sina vitspetsade vingar. Den andra visade en gul, svartprickig katt med ena tassen på en död, hjortliknande varelse som var ungefär hälften så stor som katten och hade långa, raka horn och vita ränder. Det fanns ett flertal människor i rummet, men mer än så hann hon inte lägga märke till innan en kvinna med skarpa drag och blå klädnad steg fram. Ena sidan av hennes gässa var rakad och det återstående håret hängde i en lång brun fläta framför hennes högra axel. Hennes blå ögon, fulla av förakt, kunde passat både fågeln och den gula katten. Du står inför storfurstinnan Syrott som leder förelöparna och bistår återkomsten, mässade hon med samma sluddriga dialekt som den höknäste officeren. Utan förvarning grep officeren Morgase om nacken och tvingade ner henne raklång på golvet vid sin sida. Förlamad, inte minst för att luften tryckts ur hennes lungor, såg hon honom kyssa golvet. Släpp henne, Elbar, hördes en annan kvinna säga med arg, släpande ton. Drottningen av Andros ska inte behandlas på det viset. Mannen, Elbar, tog sig upp på knä med nedböjt huvud. Jag ber ödmjukt om er förlåtelse, storfurstinna. Hans ton var kall och så hård som den besynliga dialekten tillät. För detta är jag föga förlåtande, Elbar. Morgase tittade upp. Syrott fick henne att häpna. Sidorna av hennes huvud var rakade och den glansiga svarta kam som fanns kvar i mitten föll ner som en man över ryggen. Kanske när du har blivit bestraffad. Anmäl dig nu. Lämna mig. Gå. Hon gjorde en svepande gest med handen så att det glänste i de säkert tumslånga naglarna. Pekfingernaglarna glimmade i blått. Elbar bugade, fortfarande på knä, varefter han smidigt reste sig och backade ut genom dörren. Först nu insåg Morgase att ingen av de andra soldaterna hade följt med in. Hon insåg någonting annat också. Innan han försvann gav han henne en sista blick. Och istället för att utstråla vrede mot den som hade orsakat hans bestraffning såg han begrundande ut. Det skulle inte bli något straff. Hela ordväxlingen hade bestämts i förhand. Syrott skred fram mot Morgase. Hon var noga med att hålla den långa blå sidenrocken så att hennes kjol syntes. En snövit kjol med hundratals tunna väck. Broderade vinrankor och prunkande blommor i rött och gult slingrade över rockens tyg. Morgase la märke till att kvinnan inte kom fram till henne förrän hon själv hade tagit sig på fötter.